Nu är vi här igen och nu är vi här igen och nu är vi här igen. Och podden vaknar i påskas. För det var inte sant och det var inte sant. Och däremellan blir det skär fredagsdags.
Däremellan blir det sviskon. Jag vill säga sviskon, bara testa att säga det en gång.
Vet du vad sviskon är? Det här, det skulle kunna vara en idiotfråga.
Ja, det skulle kunna vara faktiskt.
Alltså, det är en perfekt idiotfråga, by the way. Så här, man brukar säga ditt jävla sviskon. Eller det kanske man inte brukar säga. Men vad är egentligen ett sviskon?
Det vet inte jag. Är det en torkad växt av något slag? För jag trodde att sviskon var bara en växt.
De är lämpliga för torkning däremot, men sviskon är alltså en typ av katrinplommon, eller jag tror att det är katrinplommon, som är en underart till plommon, särskilt lämpliga för torkning. Ordet syftar oftast på den torkade frukten.
Men sviskon verkar ju vara katrinplommon.
Ja, precis. Det var ju det jag kom fram till efter lite om och men.
Det är alltså katrinplommon.
Mm.
Ja, det hade jag ju inte tagit. Men däremot så hade jag varit fundersam på om det här... Jag hade nog fastnat på om det ens var någonting som... Alltså det vill säga, om det var som russin. Så hade jag nog kunnat tänkt.
Mm. Man brukar ju säga så här, när man får gensvar, du vet, typ om vi säger att du och jag gör, nej inte du och jag, vi är mer kända egentligen ska det vara, men vi säger du och jag, vi gör ett avsnitt och så får vi reaktioner, och då brukar man ju säga i alla fall i gammal media att en reaktion, typ ett samtal, ett telefonsamtal eller ett mejl eller så vidare, motsvarar 1000 röster. Så till exempel har man haft ett tv-program där man inte vet jag, man har bjudit in Leif GW Persson och han har precis gått ut med att han är nynazist, och så får man 30 arga personer som ringer in. De motsvarade 30 000 personer som tycker
okay.
så. Men i vårat fall borde det kanske vara, vi är inte lika stora som Leif GW Persson eller det programmet.
Nej, han har gått upp mycket. Eller du menar,
han har gått ner väldigt mycket, jag har inte sett det.
Nej, men han har gått upp igen.
Han det? Nej.
Det kanske han inte har, eller så har jag tittat på ett gammalt klipp av.
Leif GW Persson känns inte som en man som borde vara ansiktet ut och för jojobantning. Eller hur? Han känns inte som en... Utan han känns ju mer som en sån här... Nej, okej. Det här var inte så bra. Nu ger jag mig. Och så sätter man punkt där.
Samtidigt som jag sa det så insåg jag att jag kan ha sett ett gammalt klipp på han. När jag tänkte den tanken. Alltså exakt samma sekund som jag sa det. Så jag vet inte.
Ja, nej, jag kan inte heller. Jag har inte sett honom på ett tag. Jag vet att han har varit sjuk och sådär.
Men det vore roligt att ha han som ansiktet utåt för viktväktarna.
Ja, men
för mig är viktväktarna ett sånt... Det spelar ingen roll om... Nu har ju det moderniserats och blivit bättre. Jag tänker på i ungdomens dag när våra mammor höll på med det. Och det
man, man kommer ihåg den här vita vågen som alltid stod på, vad heter det, diskbänken.
På diskbänken? Jaha, okej, ja, matvågen. Ja. Nej,
en liten så här med en liten skål på, så höll mamma på där och typ så här plockade upp gurka på den här vågen, och gurka får man äta mycket av. Motsvarande, ja, nu vet jag inte, nu det här är efterkonstruktion.
Jo, men tror du att det där påverkade oss indirekt?
Att vi blev feta båda två.
Jag vet inte om det var det, men liksom om det har gjort att vi att alltså tror att det har påverkat oss mer än vad vi har tror. Jag vet inte vad jag vill komma fram till.
Jag vill komma tillbaka till det jag ville säga om Leif GW Persson grejen innan vi fortsätter nu, för annars kommer det glömmas av. Hur som helst, då i vårat fall så måste då, det kan ju inte vara 1000 röster, men ska vi säga att det är 100 röster i alla fall per ett meddelande, och ungefär 13 personer har under veckan skrivit till mig motsvarande: du måste ju för i helvete berätta för Kim att han är dum i huvudet. Du måste lära honom vad en idiotfråga är. Håller med dig, Mats. Det är mycket sådana där. Tro på Mats är en hashtag, eller för Mats. Vad var hashtaggen? Backa Mats.
Ja, jag fattar. Men om vi
så
säger
att... Så att det måste ju då motsvara 1300 personer. Det är alltså den största reaktionen vi har fått i den här podcasten någon gång.
Det betyder ju att vi har gjort något bra, som jag ser det.
Ja, eller du har upprört. Du har upprört.
Jag fick faktiskt ett meddelande från en läkare faktiskt på Instagram. Jag vet inte hur...
Ja, läkare, de brukar ha bra... De är ju kända för sin... vad ska man säga? Ja, fortsätt.
Det roliga med hans reaktion var att han var ganska... Han var någonstans medveten om att... Eller hade någon sån här känsla av att... varför skulle han bry sig om att jag skriver till han?
Mm.
Lite den känslan fick jag, för då skrev han så här... Jag måste läsa innantill, jag ska ta fram det, för det här var ganska roligt. Och du vet, jag svarar ju gärna folk på... Det vet ju du som känner igen att jag...
Mm.
Och då skrev han typ så här... Hej, jag tycker synd om... tack för underhållning, bla bla. Jag tycker synd om Mats gällande idiotfrågan, och får jag föreslå en regel? Det är ju en jätteöppen fråga, alltså det är ju en, alltså det är professionell nivå på det.
Ja.
Varpå jag svarar, stackars Mats... och då har han någonstans fyllt upp sin kvot av, tycker han. Alltså han har stuckit ut hakan nog där. Så han säger, haha, jag förstår, trevlig helg. Alltså, är du med?
Men alltså, så du fick inte regelförslaget?
Jo, så, då ska jag säga, du får gärna dela med dig, by the way. Men jag tycker inte särskilt synd om Mats dock, svarar jag. Ja, det här svaret hade du velat sett, det är ett ganska långt svar, och det är väldigt empatiskt. Men det är långt.
Ja, okay. Bra.
Jag tycker egentligen inte synd om Mats. Ville bara att du skulle tro att jag är en empatisk och en god människa, så att jag fick dela min åsikt. Och sen är det lite hela vägen ner där då. Ja, jag vet inte. Men det verkar som att om vi ska liksom bara nämna det innan vi går in. Jag kommer liksom inte... kanske kommer att anpassa mig lite grann, men det verkar som att den här muskelfrågan har varit mer okej än den andra frågan då i det här fallet.
Ja, definitivt. Muskelfrågan är ju det är faktiskt där ska du, det är hatten av. Det är den perfekta idiotfrågan.
Så att,
alltså, det är ju helt perfekt nivå.
Då är jag ganska säker på att dagens fråga kommer att vara på rätt nivå.
Okej. Okay.
Ja, faktiskt. Ja, det är jag. Utifrån vad du har fått...
Du måste ju fortsätta med meddelandet nu.
Jaha, men alltså det är jättelångt. Det, poängen var att han tyckte att... Nu ska vi se vad... Jo, han påpekar att det var fel att säga 80% vatten. Det är ju faktiskt barn... som gör det. Vuxna ligger på 60 ungefär, men det är fortfarande största delen. Det var därför han kom fram till att han var läkare i alla fall. Och han tycker att du var duktig som svarade 2 år eftersom du inte hade barn. Och kör hårt, och det är väldigt roligt hur provocerade ni blir av varandra.
Men vad är regelförslaget?
Ja, det kom ju aldrig något regelförslag. Jo, men vänta, vad är det som stod där innan?
Jag blir tokig. Jag blir tokig.
Det är en fråga som alla bör kunna efter grundskolan.
Ja, precis.
Något som alla bör ha hört eller läst i skolan.
I lågstadiet, ja, precis. Det är lågstadienivå. Det är det handlar om. Det är alltså till exempel, vilket är Sveriges största landskap?
Ja.
Ja, vilket är det? Småland eller Lappland, bestäm dig. Är Lappland ens ett landskap?
Det var det jag fastnade på också. Jag vet inte, vad är det då?
Ja, det är Lappland. Ja.
Jag har ju, det där är en sån klassiker när man säger Norrland. Alltså, förstår du vad jag menar? Det var det jag fastnade i.
Men är du med? Det är perfekt.
Menar du att man på lågstadiet...
Läser det, ja. Precis. Läser lågstadiet.
Vilka datum som första världskriget utspelas i.
För då tror jag... Garanterat.
Nej. Det har Lave börjat läsa om nu i 7:an.
Ja, inte vet jag. Då har de väl gjort om utbildning. Vi läste ju jättemycket krig när vi, alltså vi läste ju hur mycket krig som helst. Jaha. När vi gick i, men ja, alltså, så vitt jag kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg exakt.
Jag kan ju fortfarande tycka då att
ja, den var lite hård. Den var lite hård. Absolut. Ja,
oj då. Okej. Ja, men
den var hårdare.
Då släpper vi det.
Ja.
Då kan vi släppa det och gå vidare.
Kan vi vara sams nu? Nu har du hållit på 10 minuter och tjafsa om din jävla läkarkompis.
Ja, jag vet. Det var jag som tog upp det här. Jag ber om ursäkt.
Nej, jag skojar. Men det jag ville säga, det är att det är avsnitt 108. Vill man stödja podden, då går man in på www.patreon.com/livet. Där kan man gå in och så kan man klämma på en knapp och så kan man bli en stödjare av podden. Varför gör ni inte det då? Ja, precis. Det är en fråga som du som lyssnare ska ställa dig själv. För nu är det så att jag och Kim, vi ska klappa igång den här podden lite som man gjorde när man var på lågstadiet och dagis. Så in i klassrummet välkomnar vi Kirsti!
Visste du att, vet du, 911 i Indien, vet du vad det är?
Vadå 911? 112 i Indien?
Ja.
Nej.
Det är 108.
Är det det?
Mm. Tydligen så har man, jag läser innantill, men tydligen så har man då tidigare lurat folk och säga åt Siri att ringa 108.
Jaha.
Nej. It's India's version of a 999 emergency service call. So when a user... Okay.
Aha. Du måste förklara.
Nej, alltså, om du säger åt den det så verkar det som att i de länderna där 999 är någon slags emergency service call så kommer Siri att translata 108 till det och ringa motsvarande det numret då. Mm-hmm. För att det är Indias... emergency.
Jag kan inte komma på något land nästan i hela världen där jag har, alltså, och det här är, jag måste säga, det här är så enormt fördomsfullt. Det här är extremt fördomsfullt.
Mm-hmm.
Men jag kan inte komma på något land där jag mindre vill vara i en situation där jag behöver ringa motsvarande 112 än Indien. Alltså, är du med? Det känns, alltså, är du i USA, ringer 911, det känns som att, ja, men okej, det kommer att vara en polis här på plats inom 5 minuter.
Mm.
Den känslan har man. I Indien så känns det som att, alltså det här är, och det här är bara fördomar, jag får dem gärna grusade, men det känns som att är man någonstans lite ute på landsbygden någonstans i Indien, så alltså 6 dagar. Alltså det känns rimligt om de ens kommer dit.
Ja, liksom. Men kanske det är på landsbygden. Men Indien är ju ett land som går väldigt, 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 väldigt långt framåt nu.
Ja, det gör de absolut.
Du vet och hur
de,
man kan mäta hur ett land verkligen går framåt.
Ja, det finns ju flera olika. Men det
det bästa sättet enligt mig.
Det bästa sättet enligt dig.
Det är ju att kolla hur fetmakvoten ökar.
Mm.
I ett land där fetmakvoten ökar rejält, då vet man att här digitaliseras det, kan du säga.
Ja.
Det är faktiskt det landet i världen där diabetes typ 2 ökar mest just nu. Ja. Så att, good for them, kan man väl säga.
Det låter väl rimligt. Det går ju bra för Indien. Och de har ju, alltså det jag vet är ju att de har ju, jag vet att Indiens special forces, så att säga, de är ju riktigt brutala. Det har jag också koll på. Men jag har otroligt dålig koll på Indien overall. Det är väl det landet också... i världen som har näst mest invånare och man vet typ ingenting om det.
Nej, och sen har de ju Slumdog Millionaire också.
Vad fan?
Ja. Det var roligt att jag kunde göra en filmreferens. Jag ser på så lite film, men den gjorde faktiskt avtryck på mig, den filmen.
Ja, det är ju en fenomenal film, det är det ju absolut. Sen att det är från Storbritannien och att det är en brittisk regissör.
Det är ingen Bollywood-film vad jag förstår.
Nej,
men det finns väl en motsvarande Bollywood-film också, vad jag också förstår.
Det låter jag vara osagt. Har jag inte en aning om.
På tal om det, jag har en till grej på India. Det är den här vad heter det nu, grejen med PewDiePie och YouTube.
Mm. Ja, precis.
Det är sällan jag bryr mig om PewDiePie, men i och med den här diskussionen, vad är det egentligen? Ett företag, ett indiskt företag eller en...
Ja, det är ett indiskt jättestort företag, T-Series. Ja.
Precis, som försöker att få mer följare än honom. Det kanske de har nu igen, men han gick ju om igen också.
Just nu, i inspelande stund, så har PewDiePie 94 234 000 subscribers. Och T-Series har 94 395 000. Så de leder med i runda slängar 160 000 subs. Ja,
det har gått lite upp och ner där, men han gjorde ju en låt där i alla fall som var väldigt, väldigt rolig. Om det är någonting som jag gillar, och det kanske inte är så konstigt med tanke på att jag har gjort sådana själv, men det är ju när man använder musik och gör ironi av det. Mm. Bögarnas fel med Grotesco är en av mina absoluta favoriter i humorvärlden.
Mm. Fastän... humaniteten tror jag du skulle säga.
Nej, men i liksom, jag vet inte, jag tycker att sånt är roligt. I alla fall så skrev han en låt där han, och texten var, jag lyssnade inte på hela, men det var typ så här. Det är jätte, jag vill verkligen säga grattis till dig för att ni har tagit mig nu. Och jag menar, det bara för att ni behövde ett helt land med 1,3 miljarder invånare och ni är ett stort företag och jag själv, han var väldigt ironisk i alla fall. Det är det jag har på Indien. Sen visade sig också att min lärarkollega på folkhögskolan han har kört några så här indiska, alltså vi har engelska och då sitter vi och pratar nyheter och sånt. För det är ett ganska bra upplägg när man ska, du vet, man behöver träna på att prata också liksom. Och då har han kört, någon gång har han kört ett litet skämt som att han pratar indisk engelska.
Mm. Och jag tyckte att... Jag önskar att jag kunde det. Det är väldigt lustigt tycker jag.
Men welcome to Calcutta. I am having a very bad dream right now. I have an interesting teeth. Ja, i alla fall.
Visst pratade vi om Indien förra veckan också. Gjorde vi inte det?
Nej, det tror jag inte.
För jag fick ju ett samtal ifrån Indien. Det ballar ju ur det här. Men, berättade jag inte det? Att jag fick ett samtal från Indien och från Data Security Center. Jo. Och att jag var hackad. Och min dator var hackad. Jag behövde... jag kanske inte sa det på det, jag vet inte. Men,
för att du har sagt det till mig så nu kan inte jag blanda... Nu, eller jag blandar ihop det. I alla fall tänkte jag att det var en person som otippat drev med den här typen av humor.
Mm.
Alltså du vet, du kan förvänta dig att vissa personer skämtar om... Om brytning. Och sen vissa personer kan du inte förvänta dig.
Då
fick, och sen så när vi satt i mötet igen. Eller i den här. Vi har som en samling och pratar engelska. Då säger han att han är född i Indien. Så bara fortsätter han med de här skämten. Nej, och då var det ju sant. Han var alltså född i Indien. Och han är ju västerlänning i fingerspetsen. Men han var född i. Och då förklarar ju det alltihopa. Men jag trodde att han började... Det här känns inte rimligt för mig. Det här skämtet, jag måste typ så här säga det är inte kul. Fast det var ju inte något fel heller. Man får ju skämta med folk. Alltså, du vet,
ja.
Det var roligt i alla fall. Vi har mycket på Indien alltså.
Ja, mycket på Indien. Alltså, och helt otippat faktiskt. Mm. Väldigt, väldigt otippat.
Det roliga nu är ju att det här är ju väldigt likt folkhögskolans idé. Va? Man ska bilda varandra. Och det har vi ju verkligen gjort idag om Indien. Kul! Mm.
Ja, folkbildning.
Folkbildning. Tror du på folkbildning som inlärningsmetod?
Ja, folkbildning och även kollegialt lärande.
Det vet inte jag vad jag är. Kollegialt silver vet jag vad jag är.
Kollegialt?
Ja, jag vet att du sa något annat.
Alltså,
kollegie.
Ja, att man lär sig från sina kollegor. Att kollegorna berättar, delar med sig av sina erfarenheter och så vidare. Och sen kan man ta nytta av det och testa saker, nya saker och så.
Det är intressant, också. För det känns som att vi har så otroligt mycket vetenskapligt kunniga människor nu för tiden. Så att den vanliga kunskapen har den blivit att försvinna lite grann. Alltså vi kanske måste komma tillbaka till den.
Den metod som har fungerat bäst för mig, det är ju att jag först får Alltså om jag går till högskolan, att man först får läsa lite, får en grundläggande information om hur någonting fungerar. Sen får man testa det, så att testköra lite i alltså praktiskt och få testa de här nya kunskaperna, inse att det skiljer lite. Så går man tillbaks och sen studerar man mer med lite mer kött på benen och sen får man ett riktigt praktiskt prov på det. Det för mig är det bästa sättet i alla fall att lära sig på,
alltså, när det gäller praktiska saker. Jag lärde mig att fota, eller i alla fall lärde mig kameran och fotografering här som vuxen. Det är den bästa kursen jag haft för mig själv. Mm. När jag fick sitta i eget tempo och läsa på saker och sen ta kameran, sticka ut och köra några vändor, bli missnöjd med resultatet, repetera.
Och bli pissad på av mig också, va?
Men du kunde ju vara med och ge mig den här, alltså ge mig den här direkta feedbacken på saker som jag hade säkert kommit på med, tagit mig flera veckor att komma dit. Mm. Och det är ju någonting som det där, jag är ganska bra på att välja ut mina, alltså, partners in crime på sånt. Jag vet vem det är någon idé att lägga tid på att fråga. Det tycker jag själv att jag är bra på i alla fall. Men det var roligt. Jag är inte ångrat det, även om jag inte fotar just något mer nu, så är det ju otroligt bra kunskap att ha.
Ja, det är det absolut. Och sen är det ju, jag menar, det är ju en kunskap som man kan ha väldigt mycket glädje av privat.
Ja, men också liksom. i andra jobb.
Ja.
Det är jättemycket film och ja, men som nu jag klippte den här filmen till, det var ju inte något superjobb, men bara det här att spela in ett ljud och ta bort burret från ett ljud, alltså du vet, bara de basicsen är ju jätteviktiga att kunna. Mm. Kan göra jättemycket. Ja, jag vet inte vad vi kommer in på nu. Vi pratar ju om Indien. De är väl för fan inte utbildade. Nu får vi väl ge oss.
Och hur kom vi till Indien? Jo, det var 112-numret. Ja, precis.
Just det. Avsnitt 108, ja.
108. Och nu, efter 20 minuter, så har vi i alla fall dragit igång det. Det är kul. 108. Har vi någonting mer att säga på Indien? Eller ska vi bara hoppa direkt in och köra en idiotfråga och komma igång med det här?
Oh yeah. Ska vi börja med den?
Efter 20 minuter tycker jag att vi kan köra den.
Jag kommer börja.
Är du lite dum i huvudet? I så fall är det kanske precis dig jag är ute efter.
Men du kanske är lite dum i huvudet? Huvudet?
Right now, if you Google the word idiot under images, a picture of Donald Trump comes up. I just did that.
Fan, är du dum i huvudet?
Ja,
alltså,
ni
är
två
jävla
fucking blåsta idioter, alltså det måste
jag
inte säga. Ni
är
hur blåsta som helst.
All right, fanns det gött. Jag har faktiskt lagt lite tid på att göra frågan djup och trevlig och kanske också lite folkbildande på samma gång.
Mm.
Och nu är jag då ute efter en person.
Det är en person.
Ja, tror jag. Vänta.
Jag
måste bestämma mig om jag ska välja personen eller...
Det här är alltså...
Nej, det här kör jag på.
Det här är idiotfrågan alltså. Det är alltså...
Då kör vi.
Frågan ställs av en idiot.
Så kör vi. 1920-talet så kom ju insulinet och på 1940-talet kom antibiotikan. Och de medicinska upptäckterna under 1900-talet och fram tills nu är ju väldigt, väldigt många. Det är ju ingenting som vi kan snacka om. Vissa av de här metoderna som vi har, eller metoder eller mediciner har vi ju kanske ändrat eller förfinat, men några saker finns kvar än idag och finns på nästan alla sjukhus också. Nu är jag på jakt efter en upptäckt som gjordes av en person som levde mellan 1850 och 1910. Den här personen la inte bara grunden till ett nytt yrke utan fick också dödligheten på en klinik under Krimkriget att gå ner från 42% till 2%. Vem letar efter?
Hur är det här lågstadienivå? Jag försöker bara...
Det första kanske, om du tar bort det första så kanske det blir lättare att få klarhet i skallen. Det är alltså en person som levde mellan 1850 och 1910 som la grunden till ett nytt yrke och som fick dödligheten att minska på en klinik under Krimkriget från 42 till 2%. Alltså avsevärd minskning. Så upptäckte den här personen då hur viktigt det var att hur viktigt det var att tvätta sig.
Alltså jag vet ju vad det handlar om. Jag vet historien, tror jag. Det är väl, jag tror att det handlar om barnafödsel som alltså det var väldigt hög, vad säger man? Döda spädbarn dog väldigt mycket, och då visade det sig att det var en läkare som hanterade lik och mammor, och sen kom de på att det var bakterier från de döda som kom över till mammorna helt enkelt och orsakade, säger man, plötsligt spädbarnsdöd, ja, alltså att spädbarnen dog. Det var ju så man kom på att man behövde tvätta sig. Men jag tror det här är en känd person.
Det var väl upptäckten av bakterier, va?
Ja, det
som
kanske
som du pratar om nu.
Och jag tror att det var typ i Österrike eller Schweiz eller någonting sånt.
Och det här har ju med det att göra, men det var absolut inte en upptäckt av bakterier.
Jag ska alltså säga vad personen hette.
Mm.
Ja, jag har verkligen inte en aning. Och krim, det är väl ändå Ukraina.
Om vi går till det nya yrket då. Vad var det för yrke som den här personen lade grunden till?
Ja, jag antar att det är sjuksköterska eller någonting sånt.
Exakt. Och då borde du... Då, om du har kommit så långt, då tycker jag att vi får se, kanske på hotmail den här veckan. Nej. Också. Men...
Ja, jag vet. Det är min enda gissning är Moder Teresa.
Florence Nightingale.
Okej. Okay. Det är den nivån. Jag har aldrig hört talas om Florence.
Har du inte gjort det?
Nej, men det här lär sig alltså lågstadieelever.
Florence Nightingale är i alla fall... Ja,
lågstadieelever.
Jag skulle säga att det är ju dels utifrån ett kvinnoperspektiv, genusperspektiv.
Kan vi ringa något av dina barn? Vi kan väl ta vilket som helst egentligen om du vill, och fråga om de vet vem Florence Nightingale är. Ja, ah, nej men okej, okay. Det är minus mig. Då är det fråga nummer två. Är du med?
Okej.
Ja.
Ja. Jag tyckte jag lagt mig på bra nivå idag.
Ja, så här är det ju då att Sverige, vi har ju som bekant, som alla vet, 25 landskap, eller hur? Nu håller han på med telefonen igen alltså. Litar aldrig på honom.
Jag sitter
aldrig.
Så här.
Ja, sitt sådär alltså.
Ja,
litar aldrig på Kim. Men hur många län har vi i Sverige?
Du frågar ju, du sa ju det.
Nej, jag sa att vi har 25 landskap, men hur många län har vi?
Men det är på att säga att det är lika många som landskapen. Och vi har inte 25 landskap heller, har vi inte 28?
Vi har 25 landskap, ja.
Jag måste hålla upp min mobil i för att Mats inte litar på mig. Jag säger 28.
Okej, det är fel. Vi har 21 län.
Det är mindre antal län än landskap.
Korrekt. Ja,
det hade jag aldrig tagit.
Och jag tror inte att någon på lågstadiet kan det här. Men å andra sidan tror jag inte att någon kan Florence Nightingale på lågstadiet heller. Så då var vi ju klara med det då. Minus till båda två.
Vad var din andra snällare fråga av intresse?
Nej. Den kanske jag använder någon annan gång. Ah, den okay. Tror jag att du kommer klara.
Men ja, alltså Florence Nightingale är ju en historiskt jätteviktig person.
Absolut. Det finns jättemånga historiskt viktiga personer som inte nämns riktigt på lågstadiet.
Alltså, jag använder ju SO-rummet för att titta om det är någonting som man pratar om i skolan. Det kan du få som tips om du vill.
För övrigt så är Florence Nightingale född 1820 och inte 1850.
Ja, men det var 1850 som hon var aktiv. Jag kanske var otydligt.
Ja, det ja. Var det ju dessutom.
Hon var ju, det var ju jättesvårt för kvinnor överhuvudtaget att få jobb, att få hålla på med sådana där saker på den tiden. Så det var ju därför som hon också är känd inom kvinnorättsrörelsen och hela den biten. Mm. Om jag sa att hon föddes 1920 så ber jag om ursäkt. Jag menar att hon var aktiv då. Men den sidan i alla fall, SO-rummet. Jag vet inte vilken nivå det är på, men där, där står det om den här personen.
Ja. Ja, som sagt, jag tror du kan testa med... Av 1000 lågstadieelever i Sverige så gissar jag på att ja, en eller kanske två vet vem Florence Nightingale var.
Absolut lågstadiet, men lågstadiet...
Och mellanstadiet. Och sen om du kommer upp på högstadiet då kanske 6-7 personer av 1000 vet vem det är.
6-7 personer av 1000. Ja, nej, där tror jag att du underskattade totalt. Men alltså SO-rummet är ju alltså målgruppen är årskurs 5-6.
Ja. Ja, så kan det vara. Nu går vi vidare i Poddlypodden. Du, jag såg en sak. Ni ska ju ha här i maj nu, då blir det ju en vikens dag.
Mm.
Taggad.
Ja,
det brukar vara lite trevligt. Såna där, man kommer ihåg ju själv, alltså alla såna här småbyar har ju sin ja, dag, Malungsforsdagen, inte vet jag, Djuråsdagen, Gagnefdagen och så vidare. Det brukar vara lite festligt, lite tillställningar, någon grillar lite korv. Ja, det är lite tävlingar, tipspromenader och så vidare. Ni skulle ju ha... någon löptävling där för barn, va?
Ja.
Jag ställer mig lite kluven till det här.
Har du kollat på filmen?
Jag har kollat på filmen. Filmen är jag inte jättekluven till. Jag tycker den är in the pocket.
Okej.
Okay. Får man säga så?
Ja, alltså det är roligt på något sätt. Jag vet inte, Marit har hållit på med den här filmen fram och tillbaka. Och sen så insåg hon när hon började göra filmen första gången att det här känns lite weird. Mm. Och sen så har hon burit med sig den känslan in i filmgörandet varenda gång. Det är en väldigt bra känsla. Nej, det var inget fel på den filmen, men det var bara roligt. Hennes hur hon plågades av den här filmen var roligt.
Ja, det var också... jag tyckte att det sken igenom skärmen lite.
Ja.
Det är lite... Hon skulle lika gärna kunna ha varit naken och gjort den. Ja. Lite så. Alltså, det var den känslan. Hon kändes väldigt naken och... blivit tvingad. Kanske finns det ett jaktgevär utanför bild som siktar mot någon av hennes barn eller sådär. Om hon inte gör det. Mm. Det är lite den känslan man har. Men i alla fall, jag tänkte på det här. Det är egentligen ingen kritik alls mot Enviken eller så, utan det är mer en så här tankekritik som jag reagerar på. Och det är då i slutet av filmen så säger Marit att givetvis får alla pris. Eller alla medaljer.
Ja. Okej, okay, nu är jag med. Alltså, det är så här, kan jag berätta för lyssnarna att Mats och jag skickar små anteckningar till varandra under veckan. Om det är något som man tänker att det här ska vi prata om sen. Eller? Och då vill man, vi vet ju våra två att vi kan inte säga för mycket för då förstör man ämnet. Men jag tror att vi båda två tänker på och undrar vad det var han menar egentligen. Och då har det stått alla får medalj. Jag kände väl att jag förstod vad du menar, men jag kunde inte förstå var det kom ifrån. Tack så mycket, nu vet jag.
Alla får medalj. Så varför har man ens en tävlingsjävel? Undrar jag. Alltså, jag är lite trött på det här. Alltså, det är som någon form av jag vet inte vad man ska säga. Alltså, paniskt curlande av barn.
Ja, alltså... Först skulle jag vilja berätta för dig en sak. Alltså,
och det har ju varit så här när vi var små också, ska jag väl säga.
Ja, ja.
Det var ju flera tävlingar där det var så.
Först ska jag säga en sak som jag tror att många inte känner till, som kan vara relevant för det här. Nu gäller det inte i den här saken, men det gäller det mycket annat. Och det är ju att förbunden, alltså idrottsförbunden, för olika saker ställer olika sorts krav på föreningar. Mm. Till exempel om du ska få ett visst bidrag från en kommun, nu pratar jag allmänt här, så kan det vara så att du får inte tävla i den här åldern om du ska få ett bidrag. Eller så kanske regeln är att ja, du får tävla men då ska alla ha ett pris och så vidare. Det kan vara många olika sätt och nu har det ju verkligen gått till någon slags manisk överdrift. Alltså man försöker att kompensera, jag menar, let's face it, de här barnen som springer det här loppet och kommer åtta. de kommer ändå inte tycka att de vann. Om det nu är syftet. Nej, nej, så jag vet inte. Men, jag har inte så stort problem med att man delar ut medaljer som jag har att man inte får ange vem som vinner.
Jag tycker nog mer att det är, alltså, absolut för de här knattarna, om man säger, alltså de som är kanske till och med sex, där det inte är liksom, ja, där kan man väl ha mysigt och kamratligt, tycker jag, och alla ska absolut ha priser och sådär. Men sen över det, då börjar det ju liksom bli, då börjar ju man väcka den här djävulen inom alla, tävlingsdjävulen.
Mm.
Den som, ja, men, och den blir ju lidande i en sån här grej när alla får samma jävla pris. Ingen är vinnare liksom. Och det är, jag vet inte, jag tycker att det är ganska, nu är jag ju surgubbegnällig, men jag tycker att det är ett ganska dumt sätt att lära barn, alltså lära att liksom pränta in att det spelar ingen roll vilken plats du kommer på, du är en, you're a special snowflake my son. alltså det är, ja, men jag vet inte,
ja.
Det är så här, jag tycker att det är lite störande på det sättet.
Jag tycker inte att det är lite störande, och då är jag aktiv tränare, utan jag tycker att problemet är att man har hittat ett problem med att barn inte vill fortsätta med idrott. Och det är när tävlingen blir för stor, då slutar barnen med idrott. Mm. Och det har man kommit på. Och det är ju sant då, med andra ord. Det går liksom inte, det finns vetenskapliga bevis på det här. Men det man inte har förstått är hur, tycker jag då, hur man ska ta bort tävlingens effekt. För att om du tar bort tävlingens effekt helt, så är inte det skillnad på match och träning. Och då säger ju fotbollsförbundet, nej, men det är som en träning fast match. Mm. Ja, men ungarna är inte nervösa inför en träning.
Nej. Nej, precis.
De är
nej,
inte så drivna av att vinna alltså inför en träning. Och det är ju det som gör att tävlingen är bra. Man får träna på att tävla.
Ja, men precis. Och man får mäta sig mot andra och hela den biten. Det är ju ett prov på liksom, ja, men ens egen förmåga och talang. Och meningen är ju att om du då förlorar, då är det ju upp någonstans till tränaren att liksom återgjuta glöd i truppen.
Ja.
Och de som är låga liksom. Så är det ju. Då får man ju liksom ta det ansvaret där och då som vuxen. Men jag vet inte, just nu är det ju, eller just nu, jag stör mig lite på det här att alla är vinnare. Jag vet inte, det är väl kanske.
Nej, men vi skapar ju en alltså, det är inte enskilt det som skapar en generation människor som bara vill ha, men det hjälper ju till, va. Alltså, men jag skulle vilja ändå, alltså jag håller 100% med dig, men jag skulle också vilja bara nämna att det finns en väldigt viktig funktion i att ta bort fokus från vinnandet, och det har också att göra med ungarnas utveckling. Alltså om du spelar en match till exempel bara för att vinna den i fotboll, så kommer då kommer dina strategier och dina taktiker att vara anpassade för att vinna just den där matchen. Och det kanske inte betyder att du kommer att vinna eller bli en bra fotbollsspelare. Nu pratar jag fotboll då. Det här har jag pratat mycket med min son om, min äldsta. För han älskar att vinna. Och jag har aldrig sagt till han att han behöver sluta älska att vinna. Är du med? Fortsätt att älska att vinna. Om du vill vinna, om det är det som driver dig till att spela fotboll, så gör det. Men de här sakerna går du miste om du bara satsar på att vinna. Och det är förstås inte det du pratar om med det här med medaljen. Och jag tror inte heller att du motsätter det medaljen i sig. Utan det här är mer, om jag har förstått det du säger, eller om vi ska försöka komma överens om det här, så tror jag att det mer är just det här att man försöker att skapa att alla barn ska känna likadant efter den där löpningen, och ingen ska förlora. Och, fast sanningen är att de gör det, och någonstans så vet de att de gör det ändå.
Ja, men lite så är det väl. Jag vet inte, jag tycker väl kanske inte att det är särskilt skolande och bra att göra. Nej. Så. För att förr eller senare så kommer du att komma in i en värld där alla inte vinner. Alltså, och då är det ju skönt att vara förberedd på att förlora liksom. Eller sådär.
Ja, men jag tror att man vänjer sig vid att förlora ändå. Men risken är ju att, alltså att jag tycker att man fördummar ungarna också.
Det
är
lite som,
man får ju inte slå in på, vi har ju en sån här tavla när vi spelar innebandy. En sån här jättefin tavla inne i innebandyhallen, alltså en resultattavla.
Mm.
Det är ju superroligt och den tutar och den räknar tid och allting. Men där får man inte slå in målen när Drej spelar.
Nej, men det är ju också en väldigt, väldigt låg nivå. Alltså, det är ju knattar, liksom. Det är ju ingenting, det säger jag ingenting om.
Nej, men de räknar ju målen ändå.
Ja, men det, jag säger ingenting om det. Du, håll, där behöver det ju inte vara något som helst fokus på. Alltså, du kan ju förlora med 23-2 och ändå kan laget vara superglada över att man gör två mål.
Ja, alltså, absolut.
Är det med? För att det är väldigt sporadiska vinnarinstinkter i den åldern. Det är liksom,
ja, för vissa, och för vissa är det inte. Ja. Men
ja, men precis.
Jag vet inte. Jag tycker att det här är beklämmande och svårt. Och jag tror att jag har lagt in för mycket vuxna värderingar i det här. Alltså, ja. Det vill säga att om sanningen är att vi ska försöka få bort fokuset från att vinna och tänka att alla som deltar är vinnare, för det är de ju. Det är ju jättebra att hålla på med sport. Så tror jag inte att lösningen är att ge alla en guldmedalj, utan det finns nog andra i det här moment i det här som man kan göra. Men mycket av sakerna som man gör tror jag man gör för vuxnas skull. Jag borde gå rätt över till liksom det jag ska prata om nu som jag har förberett. Men jag känner fortfarande en liten så här klump i magen över att du var missnöjd med frågan igen. Och sen att jag sa fel på... Jag sa ju föddes då. Jag tror i och för sig inte att det påverkade svaret eftersom vi kom fram till de andra sakerna. Men ja, jag är lite ledsen för det. Skit i det nu.
Jag vet inte ens. Jag svarar ju Moder Teresa. Jag tror ändå att Moder Teresa är 1900-tals... Jag har inte en aning. Låt mig googla. Moder Teresa, där. Moder Teresa... Precis. Hon föddes dock, vill jag bara flagga för, samma år som Florence dog.
Ja, men okej.
Okay. Det är lite, inte ens överlappande, för hon föddes strax efter. Men precis, Moder Teresa dog 5 september 97 i Calcutta.
Alltså, varför är allting om Indien idag?
Ja, jag tycker att det är väl... har det inte kallats någon... Nej, jag kommer inte ihåg. Någonting... Vagga. Eller nej. Jag vet inte. Jag vet inte.
Kurrens vagga.
Kurrens vagga. Ja, det är fan kurrens vagga.
Ja, det är kurrens vagga. Ja, nej.
Det kommer att vara idiotfrågan nästa vecka för övrigt.
Vi kanske ska, alltså det verkar som att folk tycker att det är väldigt roligt där med idiotfrågan, så vi kanske ska utöka den till 2 frågor per vecka.
Så nästa fråga jag ska ställa, det är alltså, nämn 5 stycken ingredienser i curry.
Åh, herre min skapare, alltså det klarar jag inte. Jo,
det här tror jag fan att du klarar. Jag tror att du har de flesta hemma dessutom. Om du bara tänker efter.
Gurkmeja.
Ja, definitivt.
Och sen har du
innan det här ska vi bara flagga för att det finns säkert lika många olika currysorter som det finns familjer i Indien. Men det finns ju någon grund.
Är det vad heter det? Kummin, är det med?
Spiskummin, ja.
Ja. Mm. Och någon peppar borde ju vara med också då.
Ja, det tycker jag.
Jag vet inte. Vad är det då?
Både cayennepeppar och svartpeppar.
Ja, du ser. Mm. Ja, men jag hade kanske klarat 3.
Kanel, muskotnöt, vitlök, kryddnejlika, koriander, fänkål, ja, ingefära. Skitsamma.
Det hade kunnat, så idiotfrågan då hade kunnat vara vart växer curry?
Ja.
Det är ju en kuggfråga också. Jo, ja. Jag satt och lyssnade på någonting. Jag kommer fan inte ihåg vad det var jag lyssnade på, men någonting. Det var typ så, vad fan, Var det en podd? Jag vet inte vad jag lyssnar på, men jag satt och lyssnade på ett intressant, jag tror att det var ett radioprogram, där de pratade om lite olika vetenskapliga saker. Dels då så pratade de om den här dygnseffekten som vi har i kroppen, liksom att vi anpassar oss ju efter solen, och det här som man har forskat ganska mycket på i modern tid. Det vill säga att du kan inte sova fel tider på dygnet, för det kommer inte kompensera för det du behöver och allt det där, va? Och då har man också gjort en studie som har tittat på hur våra kognitiva förmågor ändras över dagen om man tittar på som en stor trupp, alltså generellt då. Och det var väldigt intressant, för att man har kommit fram till vilken tid på dagen som vi är sämst.
Mm.
Vet du vilken tid det är?
Sämst på vad?
På lösningsfokusering och alltså att inte kreativt tänkande, utan mer det andra.
Alltså bara generellt, alltså om vi vaknar 24 timmar om dygnet och inte är särskilt trötta någon gång, när, för annars skulle jag ju säga när vi sover, då är vi väldigt dåliga på att lösa problem.
Ja, men det här blir alltså att man drar ett
vilken
snitt
tid
på
dygnet.
Ja, man testar det här på fabriksarbetare som jobbade då dygnet runt, så kunde man se så, när de var som sämst.
Mm.
Det var i alla fall, jag tänkte morgonen att gissa.
Jag hade gissat på morgonen.
Nej, och på morgonen är vi bäst.
Ja, jag hade gissat morgonen.
Ja, och det var det de sa i det här programmet. Många hade gissat det, men klockan 14.55
ja,
är det då. Och det här man tittat då på ett sjukhus.
Fun
och gjort
fact, jag har prov med mina elever imorgon. Lektionen startar 14.55.
Nej, det är roligt. Det borde du berätta för dem innan. Ja. Ja, då vet du det nu, så hade de så här, kan det verkligen vara så? Sen så hade de jämfört, tagit ett sjukhus. Nu minns jag inte vart det var, jag har inte tänkt återberätta det här så att jag inte satt mig in i så hårt. Men, och jämfört deras resultat på dagen jämfört med på kvällen, eller på eftermiddagen då. Bara för att så här, kolla om det stämde typ. Och det var 27% större chans att de missade en prostatacancer om du kom på eftermiddagen jämfört med på dagen. Alltså före lunch. Och det var 10% större risk att du fick träffa en läkare som inte hade tvättat händerna om du kom på eftermiddagen jämfört med idag. Det är faktiskt ganska signifikanta siffror.
Ja,
men det
har även gjorts sådana studier inom, alltså i, jag vet inte om det är i samma syfte, men på fabriker och dylikt, där man har mixtrat med belysningen. Där, alltså man gjort till från att de har väldigt, väldigt svag belysning inne i fabriken till att de har väldigt hög belysning, och kommit fram till vad som är effektivast. Liksom för att, och det är väl, blir väl så här artificiellt för att man ska hålla, eller för att lura hjärnan. Liksom.
Kommer de fram till något? För det är, i det här programmet så pratar de också om just det här med att det finns mycket så här engångsstudier som säljer jättemycket bra artiklar på Aftonbladet. Men sen när någon försöker göra om de här studierna så är det ingen som lyckas.
Det här är någon så här gammal som är gjord av, jag minns inte ens vem det är. Säkert någon gammal tysk. Jag vet inte.
Ja, det är säkert.
Nej, men det är byråkratins fader. Vem fan är det? Max Weber kan det nog vara, precis.
Höll han på med sånt? Ja, jag tycker att det var intressant. Men det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle prata om någonting som vi har pratat om förut, som du kallade för någonting annat, men som jag funderar på om kan vara samma sak. Och då pratar de om någonting som heter Halo-effekten. Och det här är väl vetenskapligt belagt då. Alltså att det finns en mycket större risk, till exempel att du blir anställd om du är snyggare än en annan person. Och det här är nu för tiden så gör man ju väldigt mycket så här beteendevetenskapliga saker för att komma runt det här, för att man inte ska hamna i ett läge där man har anställt en svinig jävla snygg kar liksom, utan då pratar man om någonting som heter Halo-effekten inom psykiatrin då. Och det betyder att om jag har liksom har bestämt mig för att du är en fin person liksom, att du har nått upp till de här.
Men det är väl inte bara utseende, va? Om jag har förstått det hela rätt.
Alltså, nej, alltså Halo-effekten kan påverka dig på flera sätt, men om vi tar det på utseende så kan man säga att du ser att jag ser bra ut, Och sen så tänker du att jag är säkert jättebra med barn.
Ja, men jag, precis. Jag tillskriver dig effekter, eller så här, talanger och det är lite baserat på hur jag upplever dig.
Ja, exakt. Och då är det så här att då spelar det ingen roll, precis som du säger, det behöver inte alls vara utseende, utan halon, det är alltså att det lyser upp alla andra förmågor som du har. Så att, ja men Mats, han är ju bra på hårdrock, så att han är säkert jättebra på att hantera min ekonomi, min privatekonomi. Mm. Och så vidare. Och då tänkte jag på det här du pratade om förut, vi pratade om det här med när folk har varit med i TV.
Konsekrerande effekter, precis.
Ja. Jag tänkte, hur tror du att de två sakerna hänger ihop? För jag tycker att sånt här är jätteintressant. Och jag tror att den största faran vi kan göra är att vi tror att vi inte gör så här.
Jo, men jag tror man tillskriver människor. Alltså till exempel, är man då med i TV och är, ja, det klassiska exemplet, då är man TV-kock, så tillskrivs man ju att man är väldigt duktig på det man gör. Alltså, du måste ju misslyckas nå fatalt för att folk inte ska tycka att du är duktig när du lagar mat i TV. Alltså, du måste ju göra bort dig. Men är du då en ganska bra, alltså ganska duglig person, då tänker man ju att det här är så suveränt ut. Är man bara liksom lite bättre än genomsnittet, så är man ju suverän då. Och då tillskriver man väl även, då tänker man att det här är en person som, eftersom den personen då har en så stor talang, så är det väl ganska lätt att man tillskriver den andra saker också. Att man tänker att det är en härlig människa, att det är, ja, det där är, säger en människa som har rest väldigt mycket och tagit in smaker från världens alla hörn. Ja, men du vet.
Säg det där igen, det där provocerar mig. Ja. Fan vad irriterande. Mm. Ja, alltså jag tycker det är intressant att då visar det sig att det finns ju en motsatt effekt som heter djävulseffekten eller horneffekten. Jag kommer inte ihåg vad det var. De pratar, ja, inte som,
det finns definitivt.
Ja, det vill säga att du drar en slutsats av någon, av någonting. Ja, du suger på att spela det här spelet. Mm. Och sen så drar man en massa andra slutsatser om folk efteråt.
Ja, det gör man ju definitivt.
Jag tycker att sån, alltså, jag blir less, alltså jag vet inte, jag säger, jag vill verkligen inte vara en sån här person, men jag förstår ju att man fungerar så här. Jag vet inte, är det inte någonting sorgligt med det också?
Att det är så det fungerar? Jo.
No.
Men jag tror man gör ju det, alltså det är ju på samma sätt väl som när vi placerar in folk i olika fack baserat på vart de kommer ifrån eller vad de, ja men du vet, man gör, man har massa fördomar av människor baserat på hur de ser ut och så vidare. Så är det ju också här, och i de fördomarna så är det ju, vad säger man? Alltså då tillskriver vi ju negativa eller positiva saker. Om någon säger att de är från, inte vet jag, ifrån Lidingö, bam! Så har vi massa så här extra tankar om vilka de är som personer. Eller jag har det i alla fall.
Ja, jag eller tänker någon, direkt att det är säkert en vänsterpartist som jobbar mycket, alltså med, alltså jobbar mycket med, alltså frivillig jobb och sånt.
Ja, ja men precis, det tänker man. Och man tänker att föräldrarna är människor som
kanske inte haft det så lätt, men nej, ändå.
Ja. Ja. Precis. De försöker, de har ändå på något sätt lyckats sig hanka sig fram genom livet. Kan man säga. Jag vet inte ens vad det är. Ja. Men jo, så är det definitivt. Och alltså som lärare så drabbas man ju av det här ganska ofta, måste jag säga. Både halo-effekten och djävulseffekten. Men det är ganska skönt på ett sätt, man, i och med att man då handskas med det så pass mycket som man gör varje dag egentligen, så blir man ju också, alltså så blir man ju motbevisad ganska ofta.
Ja, ja men du har ju i alla fall någonting att gå tillbaka till, och det är ju liksom själva ämnet. Det kan du ju alltid gå tillbaka till. Men jag tänker att vi pratar om det här med första intryck, eller man pratar om det här med första intryck och hur viktigt det är och allt det här. Jag tror att man kan vara rätt körd innan man ens hinner säga flaska i vissa situationer om det här liksom är en sån effekt som verkligen stämmer. Och det verkar ju som att det är liksom väldigt vetenskapligt bevisat. Det som var intressant också var den här psykologen. Jo, det var ju för fan en podcast. Dumma människor. Jag får väl Credits where credits should do, eller vad man brukar säga. Så heter den. Jag har ju lyssnat på podd för fan. Ja. Han i alla fall så menar han att det skulle eventuellt kunna vara en energisparfunktion som hjärnan har, att vi har en massa fördomar.
Ja, alltså, det tror jag definitivt på.
För vi har ju en, alltså hjärnan drar ju mest energi per kilo i hela kroppen.
Ja.
Alltså inte ens en jävla rövmuskel drar lika mycket. Men en hjärna behöver, vad är det, 100-120 gram kolhydrater per dag för att motsvarande då för att klara sig. Mm. Och det då behöver man ju effektivisera sig. Så tänk om det är så enkelt så att när du nästa gång som du tänker så här, aha, det är en svart kille, han har säkert stulit sin bil. Då kan du bara tänka så här, fy fan vilken bra hjärna jag har. Mm. Som är så här duktig på energibespara.
Ja, verkligen. Alltså, han har säkert stulit sin bil.
Visst var det ganska provocerande när jag sa det sådär?
Ja.
Men det var meningen också.
Ja.
Alltså man kanske ska vara stolt över sina fördomar istället.
Ja,
alltså,
det tycker jag.
Att jag har fördom, eller så är det en indikation på att man är alltså lite lätt deprimerad. Du, lyssna här. Jag har en jätteteori vidare på det här nu.
Jätteteori?
Ja, jätteteori. Du hörde det här först. Mm. Tänk om det är så att ju sämre energimängd du har i kroppen, det vill säga att du vet, du är deprimerad, du är trött, du har inte ätit som du ska, ju mer måste din hjärna spara på energi. Och därför får du alltså mer fördomar. Så att ja, det är liksom en indikation på allmän hälsa.
Ja, det låter väl väldigt rimligt.
Det är det, var väldigt kul att bevisa då. Jaha, mår du inget bra eller? Nej, vadå? Nej, men för att du sa att svarta själ, varför sa du så? Har du inte ätit som du ska idag? Alltså, om vi skulle nå så långt i vetenskapen så att det kunde bli så, då kanske fördomarna skulle försvinna ganska snabbt.
Jag tror inte att de kommer försvinna, för de är som sagt nödvändiga för att vi ska kunna hantera ett vardagligt liv. Däremot så kan man ju försöka kanske vara lite, eller tänka efter när man har, och acceptera att man har fördomar, men också förstå att det är fördomar och att man måste, ja, liksom ta ett steg tillbaka och låta den här personen, ge personen en chans. Om man nu, sen kan det vara någon värdelös människa som man aldrig kommer att träffa igen. Då spelar ingen roll, då kan du ha fördomen. Behöver vi bara inte spela an på dina fördomar.
Men många lösningar inom psykologin är för övrigt en väldigt svår vetenskap som många, alltså man gör ett stort test.
Jag har aldrig hört talas om
psykologin.
Ja, okay.
Mm-hmm. Som, alltså många, vad kallas det för när man måste göra en vetenskap igen för att den egentligen ska bli rekreations vetenskap, alltså att du gör samma studie en gång till och ska få samma resultat är ju väldigt viktigt liksom för att
det är en av de absolut viktigaste sakerna för att du ska kunna alltså klassa någonting som vetenskapligt.
Ja,
naturligtvis, en teori.
Men det jag menar är att i alla fall så kanske man inte gör om saker men om man ska göra om den och sen så lyckas man inte alls, det händer ju ofta i psykologin.
Ja.
Alltså att det är så små grejer som påverkar ens. Och det är det som är jättesvårt att liksom komma åt då och veta om man ska göra någonting åt det. Men en
psykologin
sak då,
är ju svår för att det är väldigt mycket mjuka värden i psykologi. Alltså som spelar in både på resultat och det är väldigt svårt att mäta. Alltså,
ja. Och det kan ju vara att du har skägg, du som ställer frågorna, så kan det påverka dem på ett omedvetet plan. Och det är därför som också många ser ner lite grann på, alltså det finns ju fortfarande någon slags så här, ja, är det verkligen vetenskapligt att hålla på med psykologi? Jag säger inte att alla säger så, men det finns mer som säger så än som säger det om neurologi eller hjärnforsk, alltså du vet.
Mm.
Men i alla fall så det här med konfirmationsbias, vad heter det? Alltså att du, vad kallas det för? Att du söker saker som bekräftar det som du redan tror.
Ja, exakt.
Och det i alla fall har man ju upptäckt då, att om du lär en person att det är så du funkar, då försvinner det också i en större omfattning. Så man får vara medveten om då den här halo-effekten. Jag tänkte att, har du någon sån här effekt som du kan ta som ett exempel nyligen, där det har blivit så?
Nej, nu blev jag lite tagen på sängen.
Ja, det var inte meningen. Absolut. Nej. Inte meningen.
Har du något exempel så är det ju lättare för mig att...
Jag vet inte om jag har något exempel på det, men jag har ju insett att eftersom jag alltid har gjort saker som jag har varit bra på och sen undvikit de andra sakerna, speciellt när andra tittar på, så har jag fått... Du har ju många den här uppfattningen om att fan vad du kan mycket saker och sådär. Det har jag fått... Mm. I vissa sammanhang får jag höra att det finns en sån underton liksom. Men sen gjorde jag ju nu för något år sedan bestämde mig för att jag ska inte låta det där styra mig, för att det nästan var ett hämmande för min utveckling att göra så. Och sen så har jag börjat med fotboll och innebandy. Och där tror jag att, jag tror snarare att den andra effekten kickar in då. Att folk säger, om de ser mig på något annat ställe så bara, va? Funkar du socialt? Alltså för att, förstår du, för att den upplevelsen jag fått att det känns som att folk ser mig som, eftersom jag då i det sammanhanget blir sämst liksom på många gånger. Att det har motsatt effekt, förstår du vad jag menar?
Ja.
Fast det är bara en tanke som jag har, jag vet inte. Jag tänker att du måste ha drabbats många gånger av det här med tanke på att du har långt hår, du har skägg, du har... Alltså du jobbar med e-sport, du skulle kunna vara framsidan på en bok som handlar om det här. Du är hårdrockare också.
Ja, alltså så är det väl. Men jag tycker att det är ganska skönt på ett sätt också. Alltså ser man mig i bara, alltså på avstånd och inte känner mig, du vet, möter mig på gatan och så går jag runt med stora hörlurar på mig, huvudtröja på och typ går bestämt, ta ett rakt rum som jag brukar säga från teatern, att man går rakt och inte så här svaja runt och fundera så mycket, då ser ju jag antagligen ganska hård ut.
Aha.
En person som inte gillar mjukisdjur och kramar jättemycket, och det kan väl säkert vara skrämmande för folk, men jag vet inte, jag kan ju använda det till min fördel ganska ofta, alltså även om jag driver så kan jag kolla på mina elever med en bestämd blick, så då blir ju de oroliga, för de kan inte läsa om jag är farlig eller om jag är skämtsam eller sådär, alltså
ja.
Så det kan man ju använda till sin fördel då i min roll, men jag vet inte, jo, det är väl en skön grej att motbevisa folk. Mm. Också.
Ja, men precis, det kan jag tycka också att man...
Och det blir väl också att man blir mer intressant som människa när, eller för den andra människan då, när man börjar så här deflorera en annan människa, det är någonting helt annat. Men när man börjar liksom så här, vad säger man på svenska? Men pick your brain, när man helt enkelt pratar och lär känna en annan människa, då är det ju ganska skönt. Det är ju kul att prata med en människa där man blir förvånad när man pratar, för att det inte stämmer överens med ens fördomar om den människan. Det är ju kul.
Det är det bästa som finns. Speciellt om jag har haft negativa fördomar kan ju vara positiva, som sagt. Alltså, om jag tänkt någonting dåligt om folk så är det jättekul att ha fel.
En person jag tänker lite dåligt om i tid och otid är ju Thomas Ledin.
Ja.
Vad har vi på Thomas Ledin?
Vad gör du nu för tiden?
Is it hår? Är det ens? Vad heter den? Hon har blommor i sitt hår? Nej, inte är det?
Det är väl Guess.
Hon har blommor Strömstedt. I sitt hår.
Nej.
Anders Glenmark.
Ja, Glenmark. Det var Guess vill jag säga. Men det är faktiskt Gessle istället.
Ja,
det är så dumt.
Det är synd. Nej, men han har ju skrivit en låt som jag tycker att vi borde lyfta för det svenska folket.
Mm-hmm.
Sensuella Isabella.
Den är bra.
Du har hört den?
Ja, men jag har inte lyssnat sönder mig på den, men jag har hört den, ja.
Sensuella.
Ja.
Isabella, du sa A, jag säger B. Det är för sent att avbeställa min erotiska supplé.
Ja, det är lite för tankarna lite grann till det som vi kanske inte ska lära oss. Utan...
Ja, men, precis. Ja. Idag får ju vi lära oss att ett nej är alltid ett nej.
Man kan alltid avbeställa våran erotiska supplé.
supplé.
Ja, supplé, supplé, det är väl något helt annat. Ja, jag vet inte, jag har tänkt på det där med någon mer låt som vi pratade om förut, den här åh, vilken, är det här, vilken härlig dag med...
Ja, vi har alltså gjort ett helt poddsegment om det.
Ja, så att jävla perversa karar. Vi kör på sensuella Isabella och skiter i det här.
Ja, det tycker jag. Och ni där ute, ni tar hand om er. Jag och Kim, vi är tillbaka nästa vecka med avsnitt 109. Men nu jävlar, ska vi fira påsk då? Glad påsk! Woo!